Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Är snusen inne, Lill-Ove?
Stressa mig inte när jag håller på att ta en snus. Men då sitter man ju på strålande sol. Sitter jag på en stubben ryggsäck. Och så är pimpelhålet där.
Var är du någonstans?
Jag är uppe i Västerbotten. Sydligaste Lappland.
Fan vad mysigt. Alltså nära Dorotea eller?
Ja, men mellan Bjurholm och Lycksele kan man säga.
Alltså har du åkt ut med skoten eller?
Jajamän. Hela familjen. Men nu fick jag åka en bit till. Så nu sitter jag själv på isen. Det är svårt att spela en podd när ungarna kör skoter och skriker i bakgrunden. Pimpelhålet är ju, jag ser ju blänket. Det är nog bara en meter djupt från iskanten till botten. Och det var ju där jag hade jättenappet för en halvtimme sedan. Och ledsen jag blev att jag inte fick upp den där. Alltså.
Var den stor eller?
Ja, den kändes ju svinstor. Jag hann ju inte mer än släppa ner blänket. Så såg jag att maggoten rörde sig. Och sen smalde på någonting.
Mm-hmm.
Alltså, den drog ju typ 2-3 sekunder. Rejäla jädra drag i linan. Och så sen lossnade han.
Aj, fy fan. Vad hoppas du få? Vad är det för fisk?
Ja, men jag skulle tro att det där var en sik eller abborre.
Ja.
Och det är lite, men sikarna brukar ju kunna, alltså nu är man ju ingen fiskexpert, men det här vårfisket på sik, då brukar man ju försöka, alltså så här, att man kan ligga och kika i hålet, det är ju sjukt kul. Om det kommer en fisk, man ser blänket och maggoten mot en, ja men sandbotten, en ljusbotten.
Ja.
Och så dyker upp en fisk så ser man liksom när den kommer i hålet. Så man ligger på ett liggunderlag och spanar ner i hålet.
Jaha. Och sen bara pang, skjuter man den.
Ja, kanske ska vara effektivare.
Ja, det låter ju så.
Ja, men det är bara härligt att komma ut.
Det känns som att det är mycket så med den där typen av fiske, att det handlar mer om att komma ut.
Ja, men lite så. Nu har vi gjort någon brasa, koka kaffe, grilla hamburgare, kört lite skoter, samla pinnar. Och så hittar ungarna massa från någon tjäderhöna, oklart. Man hittar någon tjäderskit, den suttit någon tjäder i något träd, såg att det var massa skit. Och så låg det en jädra massa dun. Och fjädrar. Jag vet inte om där tjäderhönan har strykit med någon räv eller något.
Mm-hmm.
Så gick de och plockade tjäderhöns fjädrar och skrev påskpynt. Så det blir perfekt ju.
Ja, men vilken idyll.
Ja, det är sjukt mysigt. Och så vi tog någon skoterled här och så tänkte man, det måste vara lite folk ute idag. Jag har inte sett en käft på sjön. Det är ändå en stor sjö här.
Det är skärtorsdag ju.
Ja, nej, riktigt härligt alltså.
Vad tycker du annars om att åka på semester med barnen?
Ja, men det är ju svinhärligt. Men det är ju också... man måste ju hålla igång dem.
Ja.
Ibland är det nästan lättare i vardagen. De är ifrån varandra. Någon är på förskola och så går de två största går olika klasser på skolan. Och då kan de liksom... Efter en skoldag i förskolan, då är de så här... Då kan de ju vara ganska nöjda att se varandra. Men nu blir det som att de är i luven på varandra över tid. Så det är ju så här... Kvällen innan får man lägga någon plan. Vad fasen ska man göra imorgon? Är man inne för länge, då blir det kaos. Ja. Då är det bara... tanka upp skotern och sticka iväg. Då brukar det lösa sig.
Ja, men jag tycker att det där är så svårt när man är... Jag vet inte om det kanske är så mycket jag också. Men när cirklarna rubbas. När liksom, man har som ett sätt, ett system hemma som funkar. Och så åker man iväg. Alltså som vi gör i fjällen på sportlovet. Och det är som helt slut. Det är så mycket tjafs. Och så mycket krångel. Och så mycket mat som inte vill ätas. Och strumpor som blir blöta. Och man är nästan utbränd när man kommer hem.
Ja, men det blir ju det blir en helt annan grej mot att vara hemma. För då har man ju koll på vart allt finns. I regel har man mat i kylen. Och nu ska man ut på dels bara här ibland att komma iväg och packa bilen.
Ja.
Och alla ungar ska ha kläder och det är bobbar och allt möjligt. Så man kan ju vara helt slut när man bara sätter sig i bilen ska åka 70 mil. Då har man nått fältmax när bilen är packad. Men det är också så sjukt, sjukt värt att komma iväg. Alltså det är ju bara att göra det.
Och när får du första när vi är framme då?
Ja, det brukar ju vara nästan innan vi hoppar in i bilen. Ja, men när vi kommer ut på, vad har vi till E4? En, 3 kilometer. Då, ja. Då brukar man ju ändå få höra den där. Alltså.
Åh oh, fy fan.
Det är några timmar kvar. Och minstingen, hon har ju ingen tidsuppfattning heller. Så hon frågar alltid vad klockan är. Hon kan ju inte klockan.
Nej.
Och så säger man att det är 6 timmar kvar. Ja. Och då, det är ju inte så lätt när man inte, alltså, har ingen, alltså hon är ju bara 3 år så hon har inte den tidsuppfattningen. Ja, det är 6 timmar kvar. Och så frågar hon efter 5 minuter. Pappa, vad är klockan? Ja, nu är hon 3:15. Jippie, vi är snart framme. Ja, inte riktigt än.
Alltså det där är faktiskt liksom en utmaning tycker jag. Att förklara tid för folk som inte, eller för barn som inte har någon relation till tid riktigt. Men då kan vi prata om hur långt det tar att köra till förskolan eller till stan. Eller hur långt en film är. Eller något sånt där som de har varit med om.
Ja, men det är ju det. Jag brukar, en klassiker, det är ju alltså dels förskolan och så ibland när vi ska lite längre brukar jag säga, ja, men det tar ungefär lika lång tid som att åka till Kärret, till Kalle och Britta. Det är ju typ en timme för oss.
Du, får jag fråga lite om det här fisket bara? För jag höll på att fiska ganska mycket innan jag började jaga. Men nu för tiden fiskar jag fan aldrig.
Ja.
Det känns sorgligt tycker jag.
Ja, men jag fiskade ju jättemycket förut.
Ja.
Alltså när man var barn eller ung. Då stack man ju iväg på cykeln med någon polar och ja, men åkte, for runt lite överallt. Men nu är det någon gång per år. Nästan allt, är man ledig på påsken brukar jag alltid försöka pimpla lite. Men sommartid är det ju nästan ingenting.
Det är så deppigt här med mig också, för det har ju funnits väldigt mycket fisk här. Men nu, det finns ingen fisk kvar.
Men brukar inte ni fiska någon strömming ibland på sommaren?
Jo, men på våren är det. Ja, precis. Om det är början på maj eller så här, då kommer det så stora stim. Så liksom för några år sedan kunde man ju dra upp bara hinkvis. Och det finns någon så här historia om en granne som har fyllt sin båt med strömming och så här. Men nu finns det ingen, det ligger någon sån här supertrålare ute liksom i kustbandet här och suger upp all strömming, så vi får ingen.
Men är det sån, alltså är det bara skillnad sen ni flyttade till Kärret? Har du varit på så kort tidsspann liksom?
Mm. Ja, men och också bryggan där jag är uppväxt, alltså mina föräldrars hus där min syra bor nu, som ligger en halv mil härifrån bara. Där var det så här, man kunde, ja men där kunde man köpa så här på, inte som så här tittpimpling, men däremot meta på känn. Att man bara släpper ner och känner när de nappar liksom. Och man kunde dra upp hur mycket abborrar som helst, fast små då. Men det var ändå kul med ungarna.
Ja, men det är ju det som är, alltså det är det man vill. Man vill bara ha napp när de är barnen, ja, att de kan känna eller se en fisk.
Men nu är det inga kvar. Jag vet inte vad som har hänt.
Det är ju lite skrämmande.
det är
lite... inte vad du som har fiskat upp dem alla fall.
Nej, jag tror inte det. Och så snackar jag med någon som har växt upp i skärgården och så här. Det fanns så mycket fisk förr och det var torsk och det var, du vet. Men det är ingenting längre. Och det är så knäckt av det.
Men det där, alltså jag tror ju 100% på att det blir betydligt mindre fisk. Men det kan ju också vara, inte skrönor, men att historierna liksom växer med tiden. Alltså hur ofantligt mycket fisk, ja, man kunde få förut. Men det där, farsan har ju pratat om det där. Han var ute med någon, var det morsans syrras gubbe. De var ju ute och fiskade torsk. Och det var ju alltså, utanför Örnsköldsvik. Sen dog, det fanns ju ingen torsk där sen. De kunde ju få jättemycket, typ på 80-talet. Och nu finns det väl inte ens torsk.
Ja, det är ju deppigt att tänka. Alltså jag såg också på förskolan sitter en plansch. Fiskar i nedre Dalälven, står det. Och sen, det är en sån här, som en fiskeplansch, en stor, alltså större än A3.
Ja.
Det är liksom fullt med olika lax och öring och simpa och lake och allt vad det är. Men man tänker så här, det där finns, det finns ju inte nu. Alltså, det kanske finns lite grann, men det är som att det är förstört.
Det går att dra parallellen till... Ja, men till jakten också.
Ja, precis. Det är det jag tänker.
Alltså inte att det är slut på djur, men det är ju ganska tydligt att... Ja, men där vi har jagat älg tidigare uppe i Medelpad, där fanns det ju jättemycket älg ett tag.
Ja.
Och vi sköt mycket älg. Men framförallt sista säsongen ser man ju att nu finns det inte lika mycket älg. Det är ju tydligt.
Ja, och samma med vildsvinen här. Det är ju nästan ännu mer skrämmande. De har ju nästan försvunnit liksom.
Tror man att det var ju snack om att det var någon ny salmonella. Och det här är ju, nu pratar ju du om runt Kärret, alltså runt Nynäshamn med omnejd.
Ja, men exakt. Och precis, de hade ju testat 5 vildsvin och alla hade salmonella.
Ja.
Och det är tydligen så att kultingarna dör när de slutar dia, har jag fått höra. Men jag, alltså det här är ju bara, jag snackar ju med någon på granngården liksom. Jag vet ju inte vad som är sant.
Men då, är det, då kan det ju vara så att det blir inga årsgrisar kvar då.
Nej, eller exakt, de
blir aldrig så stora.
Men också sen de här termiska sikterna har ju ökat jakttrycket och bla bla bla. Man pratar ju om att det är massa olika liksom parametrar, men det känns ju sorgligt. Men jag vet inte hur mycket som är att man blir en gubbe som vill att det ska vara som förr i tiden. Det kan ju vara så också, att man bara får tänka att man anpassar sig till att saker går i cykler och det finns, ja men på 80-talet fanns det mycket älg och så fanns det inga rådjur ett tag och nu finns det jättemycket rådjur och ja men du vet.
Det är som med inflation, alltså om man lever i 80 år då går det, alltså slår man ut det på 80 år då är det liksom då är det helt okej. Men är det superinflation under 2 år, då blir det liksom lite stökigt. Men det är ju på lång sikt så då blir det nog ändå helt okej, tänker jag.
Hej och välkommen till Ekonomipodden, Toppenjack. du var ju på den här mässan nere i Skara, va? Astromässan.
Ja, men det var ju mysigt. Jag och Lex var ju dit. Det var ju superfint ordnat. Och det var ju kul, det var ju mycket folk som kom fram och surrade ändå. Och framförallt när typ jag och Lex satt själva. Vi kanske ser, alltså om man sitter, jag och Lex sitter och surrar med varandra så kanske inte folk, alltså jag vet inte, om man tror att man stör eller något. Men det var ju svinkul, det var många som kom fram och surrade och även tyckte att Toppenjakt var lite roligt och uppskattade vi gjorde och sådär. Så det var ju svinkul.
Kul.
Och så fick jag ju träffa Rasmus Boström, det är alltid roligt alltså.
Åh, dröm.
Surra björnjakt.
Vad gjorde han där?
Ja men han var ju där och hade man alltid föredrag om skytte, alltså mot farligt vilt. Och då hade han massa, det var ju jätte, jag tyckte det var svinbra. Jag sa det till Rasmus sen, att det var ju, han stod ju på scen och surrade om skytte mot björn och visade massa filmklipp. Jag uppskattade det som fasen. Det var ju, han pratade från egna erfarenheter och då blir det ju trovärdigt på något vis.
Vad sa han då?
Ja, men han sa att det var ju lite kul, han pratade om det här och ibland kanske man bara får en chans och det är bättre att vänta in. Om man björnen är på väg mot den så är det ju ofta för att han jagar en hund.
Just det.
Och det är hunden den har fokus på. Så släpp förbi den istället för att skjuta när den är precis framför dig på några meter. Då är det bättre att släppa förbi den. Men det är kanske, om man har den sinnesnärvaron.
Åh, herregud.
Så att du får den i sida, då hinner du kanske dra 2 smällar innan den fattar att du är där. Det är några härliga filmklipp. Ett filmklipp, då var det någon björn som såg ut att komma rakt mot han. Och så sen tänkte man skjuta för helvete. Då släppte han förbi den och sköt den i sida istället. Så det var ju proffsigt. Men då ska man ju ha den sinnesnärvaron, för det var ju inte många meter det handlade om.
Tänk att ha varit med så mycket så att man kan ha den sinnesnärvaron, det är ju coolt.
Det är ju han som kommer att rädda oss om det blir någon situation på björnjakten i augusti. Då skriker man i falsett.
Hjälp!
Rasmus! Får man bara skrika.
Ja, för det blir ju björnjakt.
Ja, men det är klart att vi ska jaga björn.
Vi har ju också en plan om att försöka åtla lite, eller hur?
Ja, men jag har ju fyllt i, det enda vi har kvar att fylla i är exakt vart vi vill ha dem. Och då är det ju, förutsättningen är ju att länsstyrelsen godkänner de där åtlarna, annars kommer vi inte sätta upp dem. Men som jag har förstått det så ska det inte vara något problem. Alltså sköter man sig bara och lämnar in, alltså fyller i all info de vill ha och sköter reglementet, så då brukar de bli godkänd.
Och sen sa du så spännande att man får bara åtla med naturliga grejer.
Ja, men precis. Åten ska ju vara godkänd av länsstyrelsen och så får du ju åtla med, alltså ska du åtla med kött, då måste det vara viltkött.
Och med, får det vara liksom, och sen spannmål och majs, va?
Ja, men precis. Våran grundtanken är att vi ska fylla en spridare med majs och tjära får man ju använda. Så det är ju förhoppningen att locka dit dem med det. Sen kanske om vi skjuter någon bäver kanske vi hänger upp någon sån också.
Jag är jävligt sugen på bäverskinn faktiskt. De är ju underbara.
Ja, men de måste vi ta reda på om vi får någon.
Vad tror du då? Kommer vi få någon bäver?
Ja, men då tror jag vi får någon bäver. Det blir ju kul. Vi ska ju glida runt i upplåsbara, vad kallar man dem? Packraft heter de, va?
Som en satsig gummibåt. Blandning mellan kajak och gummibåt kan man säga.
Var lite risig täckning här. Vi får försöka lösa det.
Jag hör det jättebra. Hör du inte med eller?
Hallå, hallå?
Jag hör det jättebra. Hallå? 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 Vi ska glida runt i upplåsbara kajaker, sa vi.
Ja, men precis. Så det blir mysigt. Sen har vi, hade vi ju någon tanke att vi ska tälta en natt. Det där blir ju spännande logistik. Då ska vi alltså, först måste vi dumpa fyrhjulingen långt ner efter den där ån. Mm. Och sen åker vi med bilen och förbereder där vi ska sova på natten med tält och ved och mat och allt sånt där.
Mm.
Och sen fortsätter vi ännu längre uppströms, dumpar bilen där och sjösätter upplåsbara packraften, kajaken.
Och hur mysigt.
Och så glider vi ner, jagar oss ner till där vi ska sova. Och så slaggar vi där, lagar mat, myser på och så sen sjösätter vi på morgonen igen och så fortsätter vi nerströms. Och så tar vi fyrhjulingen upp till bilen och packar ihop allting vi har lämnat efter oss.
Kul!
Känns det som en bra plan.
Ja, det ser jag fram emot.
Mm. Och så ska vi filma det där.
Jag tycker att bäverjakten är typ, det är en riktig favorit för mig faktiskt.
Ja, men det är ju mysigt.
För att det är så vacker tid på året.
Ja, men det är ju, ja, men vi har ju provat det där förut. Och, ja, men det är ju sjukt härligt att glida runt mitt in i skogen efter någon å där och bara glida runt i något flyttyg och hoppas det dyker upp någon bäver.
Skjuter vi i vattnet eller skjuter vi på land?
Ja, men vi lär väl, alltså blir det bra läge i vattnet så lär vi försöka skjuta där. Men det är ju inte plättlätt alltså.
Nej.
Jag har ju hört de som nyttjar en elmotor så man kan liksom dra, alltså ser man en bäver i vattnet då drar man igång elmotorn så att båten eller kanoten eller vad man har ligger stilla.
Mm.
Så att då blir det ett lättare skott.
Just det.
Den lyxen har inte vi. Då får man bara försöka sätta ner en paddel och bromsa farten lite och försöka skjuta i farten helt enkelt.
Vi kör en som paddlar och en som skjuter.
Ja.
Det kommer ju bli härligt.
Vem ska filma då? Hur löser vi ut det där? Vi kanske behöver två upplåsbara kajaker. Filmaren får sitta igen. Och både filma och styra.
Det kommer att bli en jävla utmaning.
Ja. Ja, men det där ser man fram emot. Vi får ju några dagar där uppe när vi jagar lite bäver och fixar med björnåtlar. Och hämtar Jämtens valp.
Exakt! Du ska hämta din valp äntligen.
Ja, det känns ju. Ja, men det känns ju svinkul. Vi hade tänkt åka dit och hälsa på nu när vi åkte upp på påskfirandet. Men då fick deras grabb fick magsjuka. Så förhoppningsvis hinner vi åka dit och träffa valpar och uppfödare innan vi sticker ner mot Stockholm igen. Efter påsken.
Ska du försöka välja då eller kommer du välja när du hämtar eller hur går det till?
Alltså jag vet inte. För nu är ju, alltså han som har hanhunden ska ju ha en tik. Och så, sen får jag välja en tik. Och det är ju 6 tikar. Men det är ju så svårt alltså.
Mm.
Kommer man dit och hälsa på då kan ju en som är jätteframåt. Och alla andra ligger och sover för att de har härjat innan man kom dit. Så det är ju liksom, det går liksom inte att välja och tro att man ska hitta den bästa jakthunden genom att kolla på 6 eller 8 veckors gamla valpar. Det är ju, det kanske är någon som säger att man kan det, men jag tror ju att det är ju nästan omöjligt.
Ja, det är ju lite ett lotteri.
Ta den, någon som ser gullig, snäll och frisk ut.
Det kommer alla göra. Men
sannolikt.
Jag valde ju min valp i, ja, det var ju somras. Och jag, det var ju så bra då, för jag hade med mig Britta.
Ja.
Så jag kunde fokusera på liksom, man hade ju så jävla mycket surr med uppfödaren och man håller på och snackar och så här. Man har liksom fullt upp med det nästan. Så då kunde hon fokusera 100% på att kolla på valparna. Och så kunde vi utifrån det prata sen och så kom vi fram till en som vi tyckte var bäst och det var Kerstin.
Ja, men kul. Och det var bara bara Brittas känsla liksom.
Ja, exakt.
Hon hade träffat dem lite och
ja. Hon var ju ganska liten, Kerstin, men hon kände som att hon hade en tydlig egen agenda i trädgården där. Alltså som att hon hade fullt upp med sitt. Och det kändes hela kul att hon kändes självständig liksom.
Ja, sköj. Det vill man ju ha lite grann.
Ja, men exakt. Så det ska bli, det känns ju liksom, det känns ju som att det blev rätt också. För hon är ju fortfarande jättehärlig och har en egen agenda.
Ja, och jagar. Alltså hon har ju skällt älg när hon var, hur gammal var hon då? 10 månader?
Ja, 7 månader va?
Var det första?
Ja.
Nej, det finns nog alla förutsättningar på att det ska bli en bra älghund där. Jäkligt kul.
Men då hämtar vi din valp där i mitten på maj. Och då är den 2 månader gammal.
Ja, men precis.
Då i septemberjakten, då kommer den vara 7 månader. Så då är det dags att börja jaga med andra ord.
Nej, då är det bara att köra igång. Nej, men jag har ju, alltså, det är ju så här, man har ju massa planer vad man ska hitta på och försöka introducera någon älgdoft och sådär. Men man får väl smyga igång sakta men säkert i höst. Har man tur så får man gå något spår, någon älg som blir skjuten och så vinda in något spår och följa det till någon död älg och greja på det på jakten. Ja.
Det kommer ju vara extra svårt för dig, för du har ju ingen annan hund som du kan släppa istället. Så då kommer det vara extra suktigt.
Nej, men precis. Men sen har man en jäkla Men det där är ju svårt också det här. Det har vi diskuterat tidigare. Man vill ju inte släppa en hund för tidigt och när den är mogen. Och... Men har man tur att det blir en snöfattig sen höst, då kanske man kan smyga igång lite. Skogsvanan vill man ju ha, så tanken är att försöka vara ute så mycket som möjligt, men liksom inte inledningsvis kanske inte släppa hon för att hitta älg, utan bara för att få skogsvanan. Sen får man väl se hur man bara, alltså, känns hon mogen för att träffa en älg. Men det är också svårt, hur ska man göra den bedömningen?
Ja, och sen det där med skogsvanan tycker jag är så jävla svårt, för det, om man släpper en hund, då är ju risken ganska stor att den hittar något vilt. Och man vill ju inte heller, om man går och tjoar och älgen drar, då drar den i spåret och då blir det svårare. Alltså, jag tycker att det där med skogsfana tycker jag är så svårt att förhålla sig till den instruktionen som man får. Det säger ju alla så här, hunden måste vara skogsvana. Men hur får man det om man inte går koppelpromenader liksom?
Ja, men det går ju också gå i en såt som man nyss har jagat. Men det är ju också så här, ja, men då finns det ju en massa andra dofter. Det kan ju vara någon... En hundförare som har gått där innan och hunden har sprungit runt. Så det är kanske inte optimalt det heller. Så alltså man kan ju, även om man inte vill att hunden ska träffa på en älg. För man tycker att den är för ung eller man tror inte den är mogen för det. Så det vet man ju liksom aldrig. Och så är det ju svårt för alla jämthundar jag har haft. De har ju visat ett jädra älgintresse från att de är valp.
Mm.
Alltså man har varit ute och kört bil på kvällen, sett någon älg, stött iväg den och så sen väntar man ett tag och så går man ut och spåra. Och då har de ju varit helt galen liksom. Men det kan ju bli annat om det är någon älg som står och så blir det lite läskigt. Alltså just det här att de är för små också och inte hinner undan.
Ja, just det.
Så det går ju liksom inte att släppa på en som är 4 månader. Det är ju risk att älgen bara springer över dem om det är någon elak älgrackare.
Ja, då kan ju mycket vara förstört. Det var ju tråkigt.
Vi får se vad som händer och sker. Jag har ju tänkt att filma lite också. För jag är ju inget proffs så, men man har ändå hållit på med lite hundar. Och så har man ju gjort några tabbar. Så förhoppningsvis så kan man ju i alla fall säga hur man inte ska göra.
Ja, kul. Alltså en YouTube-film med Lill-Oves bästa älghundstips, eller?
Ja, men något sånt. Har man en jädra tur... Alltså tanken är ju så här, från... Någonting i stil med från valp till älghund. Att man kan klippa ihop något, släppa någon film när man har skjutit första älgen på ståndskall eller något. Men det kan ju ta tid, det vet man ju inte. Det kan ju aldrig hända om man har otur. Eller så tar det 2 år. Eller så blir det redan till hösten om man har en jädra tur. Liksom.
Kul.
Så vi får se. Det är ett långtidsprojekt. Utan deadline.
Du, apropå filmer så släppte vi ju en YouTube-film här i dagarna. Där vi gjorde en utmaning som Lars har hittat på.
Ja, det var ju kul.
Alltså en skidskytteutmaning kan man väl säga att det var. Det var, vi gjorde 30 burpees och sen sköt vi 5 skott med 22 på 50 meter.
Det var ju både pingislunga och maxpuls efter 20 burpees och då var det 10 kvar.
Ja, det var svårt alltså.
Ja, men det var ju det. Alltså ska man, om du vill hoppa på det där, det finns ju på Instagram. Och det är ju en toppenjaktskeps. Det är väl äran och... engagemanget, det är bara att göra det om ni tycker att det verkar kul, så får en vinna en keps. Men det är ju både bra fysträning och skytteträning, och så inser man ju också att det är ju inte plättlätt.
Nej.
Framförallt inte när man har så mycket puls.
Det som var knäckande för dig och mig var ju att min svåger var med, Johannes, och han vann över oss.
Ja, men det var ju kul. Eller tyckte du att det var knäckande?
Ja, men det var ju jättekul, men också lite knäckande eftersom han inte jagar.
Alltså min enda målsättning, det var ju att vinna över Kalle Wahlström, och det lyckades jag med.
Ja, grattis, stort grattis.
Nej, men jag tror, ska man ju om det där optimera, då skulle man ju ha joggat 1 kilometer innan. För det var ju så sjukt pulspåslag och sån sjuk anhämtning.
Mm.
Så det var ju så här, när man skulle börja skjuta, det var så här, bara, jag kan inte skjuta. Jag kommer inte träffa ett skit med den här anhämtningen.
Ja, men och lite darrig i armarna också ju.
Ja. Ja, bra träning.
Mm.
Så det får ni ju supergärna göra om ni tycker att det är kul att göra burpees och skjuta på en luftgevärstavla på 50 meter. Stående utan stöd. Vi kanske hinner om den en gång till, Kalle. Så vi kan bättra vårt resultat.
Revansch!
Jag kommer ner till helgen. Bra. Kör vi ett varv till.
Vi har ju också ett litet strul inför hösten, du och jag. Vi är ju mellan älgmarker. Jag trodde vi skulle ha lyckats fixa något nytt, men vi har inte gjort det ännu. Hur tänker du där?
Ja, men vi har ju, alltså vi kan ju jaga älg. Jag är ju med uppe i Brink, dit vi ska jaga bäver. Eller dit vi ska åka för att jaga bäver. Och där kan ju du hänga med i september om du vill. Och så sen har vi ju en ny mark. Den har vi inte ens varit på. Men det är ju ingen septemberjakt på den. Alltså det är väl på gränsen mellan Gävleborg och Medelpad. Eller Gävleborg och Västmanland, va?
Ja, precis. Alltså utanför Sala, va?
Så den känns ju svinrolig. Det verkar vara hyfsat med älg. Och så det finns ju alla förutsättningar att liksom smyga igång någon form av hundträning med valpen där. Så det känns ju kul.
Mm.
Men om det är någon som lyssnar och har någon härlig älgmark till övers alltså septemberjakt, så får ni supergärna höra av er.
Fan vad fint det vore att hitta något långsiktigt.
Det vill vi ha. Vi hade ju någon, det har vi diskuterat, fantiserat, att man skulle fått något helt eget arrende där man kan bygga någon liten stuga och ja, en liten bastu vid någon
sjö. Men det drömmer väl alla om?
Ja, men lite så. Det ständiga samtalsämnet när man sitter i jaktkojan och
drömmer sig bort.
Och tagit en pilsner. Ja.
Men du har inte jagat något sen sist eller?
Nej, men det är ju också ett medvetet val. Det blir ju mycket på hösten. Så jag brukar ju, alltså förut var jag ju runt överallt och försökte skjuta gris i spannmål och nysådd och vete. Men det är som ett medvetet val att dra ner på det den här tiden.
Mm.
Och inte pusha, alltså tid från familjen eller vad man ska säga. Och det känns ju svinskönt.
Ja, men då lägger de dagarna på hundjakten istället.
Ja, men precis. Nu ska vi iväg på bäverjakten, men det gör vi ju, det är ju långt ifrån varje år. Och så, jag tror, skulle vi inte satt upp björnåtlarna i samma veva och att jag ska hämta valp och det ena med andra, då tror jag kanske inte vi skulle åkt upp och kört någon bäverjakt.
Vi ska ju också under den här helgen försöka göra avslutningen på ett långt projekt som jag håller på med. Att du ska lära mig att skjuta långt.
Ja, jädra vad vi ska, det blir mycket jobb där uppe. Eller jobb, det blir ju...
Mm.
Jakt, skytte och filmning. Ja, men vi ska ju försöka skjuta på 1000 meter med din långhållsbössa där.
Ja, det ska bli jävligt kul. Alltså 1000 meter är så himla långt.
1 kilometer. Och det är ju svinlångt det. Ja, men det blir spännande. Det tror jag du kommer att pricka.
Hur ska man tänka när man skjuter på 1 kilometer?
Du måste ju... Det struliga där, det är ju vinden.
Ja.
Alltså det är ju så här, egenspridningen blir ju ganska mycket på 1000 meter, även om du har en bössa som har superbra precision. Men är det noll vind och du har en korrekt ballistiktabell, då kommer du kunna träffa det där stålmålet på 1000 meter. Men börjar det blåsa 5 sekundmeter rak sidvind, då måste man ju kunna uppskatta det och kompensera för vinden. Och det är ju det som är stökigt när det blir långa håll.
Ja, det låter ju jättesvårt.
Det blåser aldrig ingenting. Alltså på 1000 meter kommer du ha en vindpåverkan. Alltså den kan vara liten, men det kommer alltid vara någonting.
Och hur mycket, 5 sekundmeter, hur mycket blir det på 1000 meter då?
Oj, det blir jättemycket. Det, alltså beroende på kula, eller kaliber och kula och kulvikt och utgångshastighet. Men alltså det är ju fort att det blir liksom 1,5 meter om det blåser lite.
Den är ju lurig. Jag har inte heller jagat någonting. Jag börjar nu fantisera lite om, det finns ju möjlighet till bäverjakt här vid mig. Och jag börjar fantisera lite om att jag ska åka ut någon kväll till mig, kanske någon unge eller sådär. Men det har inte blivit av.
Ja, finns erbjudandet kvar sedan i fjol när vi rensade bäverbeståndet?
jag tror det. Jag har inte frågat, jag bara utgår från det.
När de hade varit ute, eller en som hade varit ute ganska många kvällar och vi åker dit och så nu skjuter en bäver efter 10 minuter. Men det där är ju svinhärligt, det är ju inte så långt från dig. Och så är det lite, vad ska man säga, det är som någon kanal där. Och så är det ju någon sån här andvatten med lite, alltså det är så här, känns ju optimalt för bäver.
Mm.
Och det kändes ju i alla fall då som att det var hyfsat gott om dem. Vi sköt 2 och så såg vi väl någon till också, var det inte så?
Ja, vi sköt väl på den där som vi inte fick tag på sen också.
Ja, den som låg och flöt i någon vassrugge och så sen när vi kom dit med båten var den borta. Så den hade ju sjunkit tyvärr. Men nu är det bäverjakten. Sen har vi ju bjudit in Rasmus Boström att komma och jaga gris i sommar. Vi hoppas han kan dyka upp.
Vår husgud.
Någon gång kring midsommar. Mm. Men det vore ju kul. Och då är ju planen att vi ska träna lite skytte inför björnjakten. Och så ska vi jaga gris på kvällen, natten.
Låter som en film det också.
Ja, det lär det väl bli.
Nej, men det känns ju spännande med Rasmus, det här att han skjuter liksom, skott på farligt vilt. Det kan ju också gälla vildsvin i spannmål.
Ja, då kan de ju komma riktigt nära.
Ja, exakt. Det drar man sig lite för om man inte heter Rasmus Boström. Man kanske känns lite orolig.
Ja.
Och då är det ju väldigt svårt att jaga i spannmålen. Men om man vågar komma in riktigt nära, då kanske det inte är lika svårt längre.
Men det är ju det som är svinkul med och smyga runt ett vetefält runt midsommar när det börjar med mjölkmoget. Och så har de inte trampat ner eller att det blivit någon felsådd eller vad ska man säga, att det inte har vuxit så bra, då är det ju jättetätt. De enda grisarna man ser när man står och kollar, det är ju typ suggorna och galtarna. Årsgrisarna försvinner ju vetet, och så måste man hitta något ställe där man kan smyga på dem, och då kan det ju bli skott på riktigt nära håll.
Något sprutspår eller någonting.
Mm.
Du, jag vill fråga mer om den här astromässan. Får det eller?
Ja.
Nu var ju ni där i egenskap av jaktinfluencers. Hur kändes det?
Ja, men det kommenterade jag faktiskt där nere när han presenterade oss som någon jaktprofiler.
Mm, ja.
Och jag sa bara, jag ser mig inte som en jaktprofil. Men... alltså, det är ju noll obekvämt. Alltså, jag har ju inget problem att liksom stå på en scen och surra jakt. Det tycker jag bara är kul. Och så var det ju härliga människor där. Ja, men Rasmus var ju där bland annat. Och Peter Ekeström, han är ju också svinhärlig. Och Madeleine där från Side by Side. Var ju...
Jag måste ringa Peter. Jag har glömt bort det. Han ringde mig hemdagen. Jag ska ordna så här valpträff i ett häng. Alltså med mina kullar som jag har tagit här på gården.
Då kan man kanske hänga på med valpen.
Ja, kul. Alltså den kommer ju vara 4 veckor gammal eller?
Du kan ju titta på i alla fall. Nej, men det var ju, alltså jag tyckte det var svinkul. Vi stod ju och surrade lite på scen och vi fick lite frågor och sådär. Och så sen när det inte stod där då smög vi runt och surrade med folk bara. Så det var ju, ja men det var trevligt. Det var fint ordnat. Det var som en bra mässa och man kände sig välkommen liksom.
Såg du några nyheter?
Jättemånga. Eller jag hann inte gå runt så mycket faktiskt. Men jag kunde inte låta bli att gå och kolla på lite optik. Det är alltid kul alltså.
Vad fanns det då?
Och det finns ju massa, men det fanns säkert jättemycket nyheter. Men jag är ju inte så här superuppdaterad på allting heller. Om det kommer, alltså typ som jaktkläder är ju dåligt uppdaterad. Och bössor är jag ganska dåligt uppdaterad också. Optik däremot har jag lite bättre koll. Ja, men det var mysigt. Och så var det jättemycket folk där. Det kändes som att folk hade sett fram emot någon jaktmässa. Liksom komma dit, kolla på prylar, äta god mat och så bara surra med andra jägare. Så det ville man göra om. Det var ju trevligt.
Hur ser framtiden ut för optiken? Kommer det bli några generella förändringar?
Jag vet jag tror att det har funnits så länge och det finns så många duktiga tillverkare av optik, så jag vet inte vad som skulle kunna vara revolutionera inom optik. Det finns kommer ju alltid lite nya riktmedel och olika former av belysning på kors och sånt där. Men jag vet inte, det är ändå svårt att komma med någon sån här hype-grej på optik.
Kommer det att vara vanligare med avståndsmätare i kikarsikten i framtiden, tror du?
Jag vet inte. Alltså det har ju funnits, och det finns ju modeller, det har ju funnits i många år. Men det finns ju naturligtvis svinbra lösningar på det. Att man mäter och kikaren kompenserar själv för träffbilden beroende på vilket håll man ska skjuta på. Men det är ju så lätt att göra. Alltså har du en liten avståndsmätare med dig, så kan du bara klicka på tornet på en kikare som inte har inbyggd avståndsmätare. Det är alltså man löser det själv liksom. Jag vet inte. Jag har aldrig testat det i någon större utsträckning, men jag ser liksom inget superbehov av att ha avståndsmätare i kikarsiktet.
Hör du Lill-Ove, det är så jävla jobbigt att prata med dig när det sprakar och jag hör dig 2 gånger och ibland så pratar du jättefort, ibland så hörs det ingenting. Så vi slutar nu.
Är det dags?
Alltså det går inte längre.
Det var lite risig täckning på sjön där alltså.
Men du har fortfarande inte fått en app
och
eller?
Inte har fått någon fisk heller. Ingenting. Jag måste byta hål. Men jag kan inte bara dra igång motor i sporren när vi spelar en podd.
Nej, det låter rimligt. Du får ha det så bra. Hälsa familjen så hörs vi sen.
Ja, men det gör vi. Ha det fint.
Ha det fint. Hej.
Hej då, hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.